Det står väldigt mycket om Jesu återkomst i Bibeln. Han hade tagit ut att om dopet står det cirka 20 gånger och nattvarden om man kan tyda den 5-6 gånger om Jesu återkomst. Men i Guds ord så står det sammanlagt då 565 gånger i Bibeln om Jesu återkomst. Det är en viss skillnad. Så näst efter försoningen så är det Jesu återkomst som Bibeln talar tydligast om faktiskt. Och Paulus, han säger det 87 gånger faktiskt nämner han det. Han har räknat ut det här då, Johansson. I Nya testamentet så finns det då alltså så många hänvisningar alltså till Jesu återkomst och även i gamla förbundet. Lärjungarna, apostlarna, den första församlingen levde i ständig förväntan på Jesu återkomst, att han ska komma tillbaka. Och jag vill läsa ett ord här ifrån första Korinterbrevet. Den 15 kapitlet. Och ifrån vers 50. Första Korinterbrevet 15:50. Se, jag säger er en hemlighet. Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga och vi ska förvandlas. Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet, då ska det ord fullbordas som står skrivet, döden är uppslukad och segern är vunnen, står det. Paulus talar om att det här jordiska tältet ska bytas till en ny boning. Alltså vi ska få bo i en ny kropp en gång när vi blir förhärligade tillsammans med Jesus. När han kommer för att hämta sin brud. Och vi ska också gå till andra Thessalonikerbrevet. Så läser vi där några verser. Andra Thessalonikerbrevet, det andra kapitlet. Och jag kommer att tala lite om vad Bibeln talar om. Lite tungt kanske, men antikrist. Gör det en stund och sen ska vi tala om att Jesus kommer. Men det står att innan Jesus kommer tillbaka så ska laglöshetens människa träda fram. Vi läser från andra Thessalonikerbrevet kapitel 2. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom ber vi er bröder att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda vare sig av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt, ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Och det är antikrist. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Kommer ni inte ihåg att jag sa detta när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra när han visar sig vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar de som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Därför sände Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda. Alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Vi läser väl några verser till där. Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade. Eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta genom att anden helgar er och ni tror sanningen. Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium för att ni ska vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni har fått muntligt eller genom brev, säger Paulus. Vi ser att antikrist kommer att träda fram med stora tecken och under. Jag har varit inne på det, vi har pratat om det tidigare. Men vi vet att det kommer att bli en tid som kommer att bli svår. Och vi tror att vi redan har gått in i den tiden när vi ser vad som sker ute i världen idag. Vi går mot världsdramats slut, tror vi. Vi går mot tidens slut. Vi tror att Jesu tillkommelse är nära och att vi snart kommer att få se antikrist träda fram. Och nu står det att vi ska inte frukta för det. Det ska vi inte göra, men vi ska veta vad det är som sker. Det är väldigt viktigt att man också ser till de profetiska texterna i Bibeln, har vi sagt tidigare. Och det kan ha spekulerats mycket i de här ämnena om Jesu återkomst. Och vi ska inte överförandliga det hela heller, utan vi måste hålla oss till det som Bibeln säger. För att man kan annars skada Guds verk och Guds ord. Men Bibeln manar oss i alla fall att ge akt på tidens tecken. Och det är så viktigt att vi observerar de tecken som är både tydliga och klara. Så att vi har en beredskap inför det som ska komma. Det står i Bibeln att vid Jesu andra tillkommelse så kommer Satan på nytt att mobilisera alla destruktiva krafter för att ta över världsherraväldet. Det ville han ju en gång göra när Guds son skulle komma första gången. Så ville han ju ta över och redan från begynnelsen förgöra Guds son. Och Bibeln talar om det fullständiga, man kan säga det fullständiga innehållet i antikrist liv och verksamhet. Bibeln är egentligen väldigt tydlig med det. Antikrist betyder mot Kristus, kan man säga. Det talas om att det finns en demonisk andemakt i antikrist. Denna antikristliga ande utgår från Satan och utgör ett ständigt hot för hela mänskligheten. Och det här var en ande som i inledningsskeendet var svagt infiltrerande, men ändå såg vi att den var ett problem i de första församlingarna. Men som klart senare utvecklades till en förnekelsens ande. Och det kan man läsa om i bland annat första Johannes. Men djupast sett så är det i alla fall en förnekelse av Jesus som Kristus, Guds son, som har kommit i mänsklig gestalt. Det är det det går ut på. En förnekelse av Gud. Och denna anden är till hela sitt fulla väsen en förnekelse och har en otro, en fientlighet emot Gud. Och så ska vi se att i Uppenbarelseboken, det 13 kapitlet, så kallas antikrist, vi kan titta på det sen, även för vilddjuret. Vilddjuret, antikrist, ande, är ett system som kommer att, och som redan nu påverkar och behärskar alla områden i samhället, i världen. Den tränger in politiskt, ekonomiskt, kulturellt och religiöst. Jag sa att den tränger in på skolor. Det är också antikristande som tränger in med yoga, med hinduism, allt som är emot Kristus, mot Gud. Och på många andra områden. Och den här kommer till slut, den här makten, antikristande, kommer att till slut resultera i ett slutet system, säger Bibeln. Med ett fruktansvärt terrorvälde över folk och nationer. Och det hela syftar till att förbereda antikristplattform för det stora regimskiftet i världen. Det är vad Bibeln talar om. Vi ser ju att plattformen byggs för antikrist. Och det här terrorväldet ser vi ju bryter fram starkare och starkare i världen idag. Vi har ju följt det nu här i helgen. Vi ser att de här terrorgrupperna ökar ute i världen. Och hur världen går i den riktningen. Man tar avstånd ifrån Gud, ifrån Guds sanningar. Men så finns det också ett område till. Och det är att antikrist ska träda fram som historiens största ledargestalt i världen. Vi ser den globaliseringen som pågår. Antikrists framträdande kommer att vara mycket starkt. Vi har aldrig tidigare sett en person som honom som kommer att träda fram, säger Bibeln, på det sättet. För att hela världen kommer att beundra honom och ge honom sin hyllning. Det stod, vi läste här, att hans ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft och med lögnens alla tecken och under, säger Paulus. Och vad är det som håller på att ske idag? Vad är det vi behöver idag? Idag möts de stora världsledarna. Idag möts man. Man kommer att mötas nu ifrån hela världen. För att man måste komma samman för att finna en lösning globalt på de problemen som vi ser idag. Vi tar det här G20-mötet. Det är mycket sådana här. Man talar om att man ska mötas från USA. Man ska mötas från både västvärlden och öst. För att sätta sig ner och samtala om de här sakerna. Och då kan man titta på. Vi vet att antikrist fanns redan. Antikrist är i de första församlingarna. Och han har många föregångare genom historien. Johannes varnade mycket för antikrist i Bibeln. Nu ska vi inte gå in på att tolka, för jag kan inte göra det och jag tror inte att vi ska göra det. Men det talas ju om när vedermödan ska komma. Om de ska komma, om vi ska vara med, om vi ska ryckas upp innan eller efter eller under vedermödan. Som Guds församling, alla vi som tror på honom. Men i vilket fall som helst så tror jag i alla fall. Det sägs att vedermödan kommer att vara under en tidsperiod på 7 år. Och då sägs det att de två vittnena ska framträda som ska tala, predika och vittna om Jesus. Och jag tror att det är så att jag tror att antikrist kommer att ha en makt. Kanske säger under halva den här tiden, 3,5 år. Därför att han kommer att vara omåttligt populär. Därför att han kommer att komma med tankar om fred och världslösningar. Ekonomiskt, religiöst och politiskt. Och därför så tror jag att han kommer inte att sticka ut huvudet på en gång och visa vem han verkligen är. Utan jag tror att många i världen kommer att bedras av antikrist. Och känner man inte till vad som står i ordet om antikrist, så kommer man säkert att bli bedragen. För har man inte sanningen i sitt hjärta, det var ju det vi läste nyss. För de som inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta, de blev bedragna, står det. Därför är det så viktigt att vi vågar gå in på de här områdena, att vi vågar tala om det, att vi vågar läsa om det, att vi vågar predika om det. Och så att vi får kunskap om det. För att du och jag kommer att kunna se om vi är födda på nytt och vår ande kommer att vittna om att detta är inte världens frälsare. Detta är något annat. Antikristverksamhet syftar ju till ett totalt världsherravälde. Och det är ju för att Satan vill upprätta sitt rike på jorden. Och varför vill han göra det? Jo, han vill komma före, för han vet att Gud ska upprätta sitt rike. Så finns det alltså en antikristlig ande som verkar fram ett antikristligt system. Och det är precis detta som vi ser håller på att förberedas nu för hans framträdande. Vi har sett det, som jag sa, genom tiderna. Och vi skulle kunna nämna många namn, men jag bryr mig inte om att göra det. Stora världshärskare som har varit drivna av en annan ande, inte Guds ande. Men vi kan nämna några namn, eller vad Bibeln talar om antikrist som. Han kallas också laglöshetens människa, den laglöse. Kan ni se vad som håller på att ske idag i världen? Du nämnde det, Mårten, förut. Laglösheten tilltar. Den tilltar mer och mer. Och det är en andemakt som härskar i världen. Laglösheten. Kärleken ska kallna. Guds bud. Man kommer inte att efterfölja Guds bud och Guds ord, utan det blir en laglöshet. Han kallas fördärvaren, lögnaren, villoläraren, vilddjuret. Bland annat. Alltså, det man kan säga att antikrist började sin verksamhet. Han uppträdde redan när Jesus föddes. Därför att Herodes den store beslutade då om att alla gossebarn under 2 år skulle dödas. För att förinta, för att han ville försäkra sig om att Guds son skulle inte, Messias skulle inte få komma, han skulle inte få födas. Men även församlingen, kyrkan, Guds församling har genom alla tider fått känna på antikrist ande. Och hela världen håller på att insnärjas, och inte minst inom kristenheten, i ett antikristligt system också. Det kan vi läsa om. Paulus, han har skrivit och tagit upp det här. Han talar, som jag sa, med stor tydlighet om detta, om antikrist framträdande, som är ett verk av Satan. Men Jesus kom, han föddes som världens frälsare, och han gav sitt liv på korset. Och därmed så var segern vunnen, och segern var ett faktum. Men han ger inte upp, Satan, ormen. Han försöker och försöker och försöker. Så när tiden för Jesu andra tillkommelse närmar sig, då börjar aktiviteterna öka enligt Bibeln. Det ska bli så mot slutet. Bibeln säger det. För nu ska han komma tillbaka, och nu vet djävulen att hans tid är kort. Han vet det. Han vet i vilken riktning det går. Så därför så kan vi se att denna tidsålders slut håller på att ta form nu på alla plan ute i världen. Och som vi sa, så kommer han att träda fram på arenan mycket tydligt. Han kommer att komma som världens frälsare. Jesus kom som Guds son. Och han kommer som en motsvarande person. Fast uppfylld av djävulen. Han kommer också att vara något utöver det vanliga. Därför tror jag att om vi är fyllda av Guds ande, så kommer vi att veta att detta är antikrist. Vi kan inte gissa oss till, som man gör idag på nätet. Man skriver böcker och man försöker tolka, och den kan vara antikrist och den kan vara antikrist. Vi ska inte hålla på med sånt och spekulera. Den dagen antikrist framträder, då tror jag att vi vet att det är han. Om vi är födda på nytt i alla fall. Men det står samtidigt att många ska avfalla, de som inte älskar sanningen. Alltså de som inte älskar Guds ord. Men många i världen kommer att tjusas av honom. Man kommer att beundra honom. Man kommer att tycka att han är en fantastisk person som kommer med de här globala fredslösningarna. Och han kommer att tala om hur vi ska bekämpa terrorismen. Han kommer att tala om hur vi ska överleva ekonomiskt. Hur vi ska liksom, han kommer med strategier för våra naturkatastrofer, miljön. Och vi kommer att se det på alla områden när han träder fram. Och det finns bara en som är större än han. Och det är Jesus Kristus, Guds son. Men han kommer också ha en annan person vid sin sida, säger Bibeln. Det står om det i Uppenbarelseboken 13, 17 och 18. Vi behöver inte gå in där nu då. Men den falske profeten. Och det här kommer att vara den sataniska gudomliga treenigheten. Det blir en motpol mot Fadern, Sonen och den helige Ande. Och det kommer att vara Satan, Antikrist och den falske profeten. Och vi kan läsa i Uppenbarelseboken, har vi gjort tidigare, om det här vilddjuret som ska uppträda, som ska stiga upp ur havet. Och en ska stiga upp ifrån avgrunden. Det talas om Antikrist. Och han ska ha två horn och han ska tala som ett lamm. Alltså det blir inte lätt att känna igen honom, för han kommer att ha en falsk framställning. Han kommer att tala som lammet. Han kommer att tala som en frälsare. Så kan man spekulera i, som sagt, enligt ordet här då, varifrån ska han komma? Ska han vara av judesläkt eftersom han ska kunna sätta sig i templet, står det. Kommer han från Dans stam? Är det någon som har spekulerat i? Har han sitt ursprung eller nära kontakter med Babylon? Eftersom alla falska religionssystem kommer från Babylon, säger Bibeln. I Uppenbarelseboken 17. Och vidare så har han vilddjurets tal 666. Uppenbarelseboken talar självt om det mystiska och hemlighetsfulla draget som utmärker vilddjurssystemet i 17 kapitlet. Men när antikrist framträder finns inga tveksamheter, utan många kommer att låta sig märkas av hans system. Ja. Han kommer att, för att bekämpa allt som kallas Gud, Kristus och den helige andes verksamhet. Det är hans anfallsområden. Han har försökt att oskadliggöra Jesus förut. Men vi vet att i korsets kraft och på grund av Jesu blod så behöver vi inte frukta. Vi behöver inte backa, utan vi kan gå framåt i kraft av Jesu namn. Men vi har också sett genom historien hur antikrist har förföljt och plågat Guds församling. Redan från begynnelsen så har vi sett hur hans metoder att vilseleda och förföra församlingen också. Han har satt sin kraft i att hindra församlingens liv och tillväxt och så vidare. Sen finns det ytterligare ett område som är ett av de största områdena förutom församlingen. Och det är Israel. Antisemitismen har ju alltid funnits där genom historien. Men under vissa perioder så har ju antisemitismen exploderat, och bland annat under andra världskriget så såg vi ju det. Så många miljoner judar som förintades och som förföljdes utav Hitler. Kanske får vi säga det då, att Hitler var en utav antikristerna som Bibeln talar om. Ganska tydligt. Men Bibeln säger att mot slutet av världsdramat så kommer antikrist själv att inleda ett av historiens våldsammaste angrepp mot Israel. Därför att han vet att frälsningen kommer från judarna, och att Kristus, Jesus, som Israels frälsare och konung ska återkomma i tidsålderns avslutning. Men vi kan samtidigt läsa, det här är Gud som har all makt. Samtidigt som det här kommer att ske, att Israel kommer att förföljas, så kommer det att medföra att hela Israel ska bli frälst. Det judiska folket också, står det talas om i Romarbrevet, det 11:e kapitlet. Man ser att hur det än är så vänds det till seger. Så finns det ytterligare ett område som antikrist kommer att ha kontroll över. Det är folk, länder och nationer. Talar Bibeln om. Och det tycker jag att vi kan se idag. På alla områden. Församlingen återigen. Det kommer att vara genom det andra vilddjuret som framställs som den falske profeten. Kommer också att få kontroll över all religionsutövning i världen, talas det om. Allting kommer att ställas. Alla religioner kommer att sammankopplas till en enda, säger Bibeln. Det här Bibeln talar om, det stora avfallet. Därför att den rena jungfrun, hon som var bruden, som var klädd i vita kläder, som väntar på sin brudgum, en del har blivit till en sköka. Församlingen framställs i Bibeln som en ren jungfru som är trolovad med Kristus och som ska bli lammets hustru. Och här kommer vi att se en religionssynkretism som vi aldrig har tidigare skådat. Bibeln talar också om att det kommer att bli stora, väldiga blockbildningar och koalitioner inom den politiska världen. Också en förberedelse. Kan vi läsa dagligen om i media. Vi hörde på nyheterna idag. Och det står också i Hesekiel, det 38 och 39 kapitlet, att det ska komma ett väldigt nordligt block. Ett stort nordligt block som profeten Hesekiel pratar om. Som ska uppstå vid världens slutakt. Och många teologer har hänvisat det till Ryssland idag. Och även kommer det en maktkonstellation från västblocket och USA inom det gamla romarriket som ska återuppstå, som det talas om i Uppenbarelseboken. Det står att östens folk och länder kommer att överskrida floden Eufrat och tåga mot det heliga landet, och även de arabiska folkslagen då. Och det finns bara ett enda mål man har i sikte. Alla dessa kommer att ha ett mål i sikte. Och det är att utplåna Israel som nation. Och det ser vi idag. Så gott som hela världen idag går emot Israel. Hela det här politiska systemet som byggs upp kommer att vara antisemitiskt. Och den heliga staden Jerusalem kommer att vara i centrum för hela världens intresse. Och ska bli något av en lyftesten, en stötesten, säger Zakaria 12. När jag läser allt detta nu, ser du att vi redan är där? Ser ni det? Nu behöver vi inte längre tala om vad som ska komma. Vi är ju där. Vi är ju där. Så angreppen mot Israel kommer bara att öka. Det kommer att bli svårare och svårare. Många falska läror kommer att uppstå. Idag är det en uppsjö av falska läror i världen som är väldigt svårt att handskas med. Om man inte har fått den helige ande. Det står att i Uppenbarelseboken 13 också att det kommer att bli ett samordnande, som jag sa, av de här religiösa grupperingarna, grupperna, olika religioner. Och det kommer att bli ett ekumeniskt samarbete som kommer att centraliseras. Och målinriktningen att antikrist ska tjänas och tillbedjas. Det är det går ut på. Och även där så kommer antikrist att gå in och utnyttja den kristna församlingen till sina egna fördelar. För sitt eget system. När det gäller det ekonomiska området så kommer han också att stärka sin makt. Och det vet vi också hur han kommer att göra. Det blir ett politiskt, ekonomiskt och socialt kontrollsystem som blir toppstyrt av den högste ledaren Antikrist. Och det kommer att domineras av vilddjurets bild och märke. Det står att förändringar av heliga lagar och tider kommer att utvecklas. Han kommer att ta bort allt som är heligt. Alla lagar som vi har följt tidigare kommer han att ta bort. Det kommer att bli ett helt nytt system. Vi kan se också när det gäller detta. Om vi tittar på äktenskapet idag till exempel. När vi ser allt liksom här. Det här perversa som finns idag moraliskt. Och alltså vi ser det på alla områden. Hur man bryter ner alla lagar. Mårten berättar om hur barnen ska skiljas från sina föräldrar. Alltså. Bara för att de följer med till två gudstjänster samma dag i USA. Aborterna idag. Miljontals barn aborteras i världen varje år. Man har ändrat begreppen. Man tänker inte längre att det är liv. Vi talar om att rädda liv. Men här tar man liv istället. Allt detta är ju väldigt tufft. Och mörkt att tala om. Men det här ligger framför. Men det står i Guds ord. Att han ska komma. För att hämta hem sin församling. Det står att han ska komma tillbaka. På precis samma sätt. Som han lämnade en gång. Apostlagärningarna 1 och 8. Han ska komma tillbaka och han ska ställa sina fötter på Oljeberget. Men vad säger Jesus? Vi brukar ju läsa från Matteus och Lukas. Ska vi läsa ifrån Lukas? Det 19 kapitlet är det väl, va? Nej, det är det inte. Det är 21 kapitlet. Lukas 21 och 28. När vi ser allt detta fruktansvärda hända och vi är vakna inför det, så står det: men, säger Jesus, när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning. Vad är det för förlossning som Bibeln talar om? Jo, Bibeln talar om att plötsligt, så fort så ingen människa skulle kunna mäta det. Det betyder de grekiska orden i grundtexten där i Bibeln. Att så snabbt kommer du och jag att förvandlas. För Herren kommer. Först ska de döda i Kristus uppstå. Och sen kommer vi som är kvar att förvandlas. För att ryckas upp i skyn tillsammans med honom. Det kommer att gå så snabbt så vi hinner inte ens tänka tanken. Det ordets betydelse, det är att det går så oerhört snabbt. Det är vad du och jag har att se fram emot. Och jag vet inte före, under eller efter. Men när vi ser på Hanok, hur Gud tog hem dem. När vi ser på Noa, hur han räddade Lot. Så vad är det som säger att han inte skulle kunna komma och rycka oss upp i ett nu? Kanske i vilken stund som helst. Vad är det som säger att det inte ska ske? Ska vi läsa i Uppenbarelseboken, det 7:e kapitlet? Anledningen till att vi lyfter fram de här sakerna, det är ju för att vi ska veta och känna igen. Vi ska inte bara se på tecknen, för vi ska veta vad som ligger bortanför tecknen. Det är liksom inte bara vedermödan och det som kommer att hända, utan vi ska se bortanför det också. Uppenbarelseboken, det 7:e kapitlet och vers 9. Därefter såg jag en stor skara som ingen kunde räkna. Det står faktiskt det. Ingen kunde räkna dem. Av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. Och de ropade med hög röst: frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen och lammet. Och alla änglar stod runt omkring tronen och kring de äldste och de fyra väsendena. Och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sa: amen, lovet och priset, visheten och tacksägelsen, äran, makten och väldet tillhör vår Gud i evigheters evighet. En av de äldste frågade mig: dessa som är klädda i vita kläder, vilka är det? Och varifrån har de kommit? Jag svarade: min herre, du vet det. Då sa han till mig: dessa är de. Dessa är de som kommer ur den stora nöden. Det står i en annan översättning som kommit ur det stora lidandet. Och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tabernakel över dem. De ska aldrig mer hungra eller törsta. Inte heller ska solen eller någon annan hetta träffa dem. Till lammet som står mitt för tronen skall vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor. Och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Så underbart. Då har det kommit, då har det nya kommit. Det är det vi är arvtagare till. Och vet du vad? Du har fått en helig ande som en pant på det arvet, säger Bibeln. En pant på det arvet. Det är det vi har att vänta oss. Men Bibeln säger gång på gång på gång. Jag tror det var 25 gånger i Nya testamentet. Nej, i evangelierna. Vaka därför. Vaka därför. Och så vill jag avsluta med lite på Andreas linje här. Så vill jag läsa från Apostlagärningarna 8. Du ska veta att även om vi går svåra tider till mötes så har Gud en plan, en frälsningsplan för sitt folk. Om vi bara håller oss till sanningen, till Guds ord. Men vi har ett uppdrag fram tills dess. Jesus säger vi kan aldrig veta tid eller stund och vi ska inte veta det. Vi ska inte spekulera i det. Men vi kan se på trädet att tiden närmar sig. Men även på apostlagärningarnas tid så fick man gå igenom starka förföljelsetider. Man halshög människor på den tiden också, precis som man gör i Mellanöstern idag. De fick dö för svärdet. De fick torteras och piskas. Korsfästes, även på den tiden. Men de gjorde det gladeligen. Stefanus, när han stenades. Under tiden de stenade honom så föll han på knä och bad högt, står det. Herre Jesus, ta emot min ande, bad han. Han föll på knä och bad med hög röst. Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Med de orden insomnade han i tro på sin frälsare. På sin mästare. Så står det i Apostlagärningarna 8. Samma dag bröt en svår förföljelse ut mot församlingen i Jerusalem. Och alla utom apostlarna skingrades över Judén och Samarien. Några gudfruktiga män begravde Stefanus. Och höll stor dödsklagan över honom. Men Saulus, som ännu inte hade mött Jesus. Han, som sen blev en av apostlarna, försökte utplåna församlingen. Han gick in i hus efter hus och drog fram både män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse. Men de som nu hade skingrats, de gick omkring och predikade evangeliet. Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket. Och de höll sig endräktigt till det som Filippus predikade. När de hörde och såg det tecken som han gjorde. Ty under höga skrik får orena andar ut ur många människor. Och många lama och lytta botades. Och det blev stor glädje i den staden, står det. Nu ska du bara veta det. Nu säger du att ja, jag kan inte göra någonting sånt. Det här är kallelsen till oss. Vi ska predika det fulla evangeliet. Och nu är det tid att söka Gud också i bön. Men det är också tid att gå ut, Andreas. Men, vet du vad? Vi måste börja predika det fulla evangeliet. Det är inte bara att tala om detta och att predika om det. Det handlar om att göra. Vi ska, alltså allt som Jesus gjorde och lärde, står det i apostlagärningarna. Vad gjorde han? Kallelsen är, gå ut och förkunna evangelium, det goda, glada budskapet för människor. Men, vad säger han? Bota de sjuka. Driv ut demoner. Uppväck de döda. Det är det fulla evangeliet. Och det är inte många kyrkor idag som har det här. Och det är vår längtan att vi också ska få det här i Free Church. För det står så här, nu ska du veta också, Filipp, ja men det kan inte jag göra. Filippus, vem var han? Ja, han var satt som en församlingstjänare att hjälpa till vid borden. Det var han avskild för. Men när han gick ut och predikade evangelium, då fungerade det. Då kom Guds kraft i rörelse. Det här är vårt uppdrag. Och det här måste bli en bön, en ständig bön hos oss. Att vi får kraften att kasta ut onda andar. För hur ska vi kunna hjälpa människor om vi inte gör det? Vi kallar människor att komma till våra kyrkor för att de ska ta emot Jesus. De ska räcka upp handen och säga, ja, jag vill bli frälst. Ja, det är bra broder, kom så ska vi döpa dig. Ja, vad blir det sen då? Ja, så blir det en bänksittare utav dem. Vad kommer de med? Människor kommer sårade och sargade. De är drivna av ondskans andekrafter. Man har genom sår och genom olika händelser i livet släppt in mörkret i sitt liv. Vi är kallade att befria människor så dessa människor i sin tur blir utrustade att förkunna evangelium för andra. Det är vår uppgift. Vi måste ta det här på allvar. Vi måste göra det. För om det finns människor som går hela sitt liv, jag har sagt det många gånger nu i tidigare möten. Det finns människor som är frälsta och kommer till himlen, men de blir aldrig fria. Hela sitt liv plågas de i sina sinnen, mentalt sett, själsligt sett. Plågas i sina kroppar. Därför att vi tror inte längre på det fulla evangeliet. Vi måste börja predika det fulla evangeliet för människor. Det här är vårt uppdrag. Det var det Jesus sa till oss. Gå ut, predika evangelium, bota de sjuka, uppväck de döda och kasta ut onda andar. Och det här måste vi komma tillbaka till. Därför att Jesus kommer snart. Jag skulle önska att vi bad Gud om en plats. Jag skulle vilja att vi hade en plats här inne i stan i Linköping. Dit vi kunde ta människor. Som är plågade. Som är sargade. Gå ut till de förlorade. Ta hand om änkorna och de faderlösa. Ta hand om dem som är plågade av orena andar. Det är många som tror att det finns inga onda andar idag. Det är klart att det gör. Men vi måste ju börja be människor ut i frihet. Vi måste våga göra det. Vi hörde den förkunnelsen igår. Hur allvarligt det är om vi bara släpper taget om människor. Och så griper fienden tag i dem på nytt. Så kommer de aldrig igenom. Förr i tiden så bad man igenom människor. Till frälsning. Man drev ut spritdjävulen ur människor. Droger och missbruk. Man gjorde det. Därför att man förstod att det kom ifrån den onde. Men idag så har vi liksom en annan, ska jag säga, syn på saker och ting. Nej, vi måste tillbaka till sanningarna i Guds ord. Vi måste tillbaka till verkligheten i den här boken. Amen. Jag önskar att vi som Guds folk verkligen skulle ta det på allvar och be. Börja be att Gud kan använda oss. För han vill använda oss var och en. Så är det. Han använde Filippos på ett mäktigt sätt. På ett mäktigt sätt. Det står till och med att det blev stor glädje i den staden. En hel stad blev förvandlad när han kom och gjorde det han var kallad till att göra. Och du behöver inte ha teologisk utbildning. Du behöver inte ha gått på någon särskild skola för det. Men huvudsaken är att Guds ande är verksam i dig. Du har tagit emot Guds ande i ditt liv. Så kommer Gud att använda dig och mig i detta. Amen. Amen. Jesus kommer snart. Vi ska vara vakande och vi ska vara väntande. Precis som den första församlingen var, så ska vi vänta på hans ankomst.